En podcast från Aftonbladet.
The guys fucks me over all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one, break the lease for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Då hälsar vi... jag tar igen. Herregud, vilken start. Då hälsar vi välkomna till Plattan i mattan. Sportbladets Formel 1-podd med mig, Adam Huttunen, och Anna Andersson. Hur är läget, Anna?
Jo, men det är väl bra. Jag har ju hämtat mig efter det här racet på Monza som egentligen blev mer intressant efter målgång än under racet, som jag upplevde det som i alla fall.
Sannoligen. Det var på väg mot ett riktigt, riktigt tråkigt Grand Prix. Och sen så hände det ändå lite grejer. Vi ska komma in på det, men först tänker jag att vi betar av lite grejer som har hänt sen sist. Bland annat då att IndyCar-stjärnan Colton Herta är klar för Formel 2 och dessutom då som testförare för Cadillac.
Ja, det där tycker jag är extremt modigt faktiskt av Colton Herta. Att lämna en position i Andrettis IndyCar-team där han är erkänd. Han är ju otroligt duktig förare på framförallt stadsbanor där han har tagit sina segrar. Och att han då kliver ur det för att följa sin dröm, testa formelbilskörning på europeiska banor. Herta är väl runt 25. Ja. Så han kommer köra mot betydligt yngre förare för att kliva in här och se vart han kan nå. Alltså det kan ju verkligen både lyfta och bli fullständig kraschlandning för honom. Jag tycker det känns extremt spännande. Han har ju varit på väg på det här spåret tidigare, men fallit ett par gånger på det här med den här lilla detaljen kring superlicensen. Så att,
ja.
Jag tycker det känns otroligt modigt faktiskt.
Verkligen, för det är ju inte bara så, alltså okej, han är en av de mer profilerade förarna i IndyCar, säkert en av de bättre också skulle jag tro, och det är ju en enhetsserie, precis som Formel 2 är. Men det är ju en helt annan bil att köra ändå. Jag vet inte helt exakt, men vad jag förstår på till exempel Marcus Ericsson och sådana som har kört båda säger att det är inte samma grej att komma till Formel 2 och gå in och leverera, även om han möter då ganska många yngre förmågor och han själv är ganska rutinerad.
Ja, men framförallt så handlar det ju extremt mycket om både motorer, även om man har kört hybridmotor i IndyCar, men också framförallt om däcken. Pirellis däck är ju ingen lek. Alltså det är en jätteskillnad. Och sen också andra typer av banor. Alltså IndyCar körs ju på ovaler, stadsbanor och racerbanor, men det är ju inga tilkebanor, utan det där är ju ganska... Ja, men det är mycket mer rå racing. Det är hoppigt, det är skuttigt, det är liksom... Ja, men det är rå racing kanske är en ganska bra beskrivning egentligen. Medans Formel 1 är ju, och Formel 2 på den typen av banor, de är ju betydligt mer tillrättalagda. Och de stadsbanorna som man kör där, där kommer han ju säkert att göra det bra. Men det är ju inte alls samma typer av, ja men det är nästan som man kan säga opolerad racing och opolerade stadsbanor som man har i F1 i förhållande till, och F2 i förhållande till IndyCar. Så att det där, det känns jag tycker att modigt är ett bra ord faktiskt.
Ja, det är ganska mycket på spel för honom då, att om man skulle komma till Formel 2 och hålla till i bakre delen av fältet, då ser det inte så bra ut för honom. Han kommer med ett ganska bra rykte, och skulle det hända så skulle det ryktet få sig en rejäl törn ju. Men å andra sidan då, uppsidan, om han skulle komma in till Formel 2 och göra det riktigt bra, i och med då att han redan är testförare för Cadillac, tror du det finns en ingång där att han skulle kunna hamna i Formel 1 ganska rappt efteråt då?
Men det är väl det som är planen från hans sida, att han ska ta den platsen. Man tänker väl här att Sergio Perez och Valtteri Bottas ska göra grundjobbet för Cadillac, utveckla bilarna. Så man räknar ju inte med att de ska vara ett toppteam under det första åren. Så att tanken är väl att de ska göra grundjobbet då för att sen Colton Herta som är amerikan ska kunna komma in. Och det finns ju faktiskt flera exempel på förare som har tävlat och varit duktiga i IndyCar och sen kommit till Formel 1. Om jag främst kommer att tänka på är ju Jacques Villeneuve som också vann VM 1997 och även Juan Pablo Montoya som har tagit det klivet och gjort det oerhört bra. Så att där finns det ju exempel på att ja, lyckas, och de två har ju dessutom gått från IndyCar till Formel 1. Och inte IndyCar till Formel 2 som Colton Herta ska göra här. Så han får ju liksom en liten mjuk start genom att testa i den enhetsbilsklassen då innan. Jag tycker att det är modigt. Jag beundrar honom för att han tar den vägen i sin karriär. Det är verkligen... Bara lyfta på hatten och hoppas att det går bra. Det som också är intressant är att han ersätts av Will Power, som då kliver från Penske till Andretti IndyCar och blir teamkollega med Marcus Ericsson. Det tycker jag också känns väldigt spännande för Ericsson och IndyCar.
Ja, det ska bli väldigt intressant att följa. En extra krydda till Formel 2 och även då IndyCar nästa säsong, helt enkelt. I övriga nyheter, den stora F1-bossen Dominicali, nu tappar jag förnamnet här.
Stefano heter han.
Stefano Dominicali. Han har varit ute och bekräftat att Portimao i Portugal, Hockenheim och Istanbul vill tillbaka till Formel 1. Sen tidigare har vi ju snackat om att Kialami i Sydafrika vill in och Bangkok vill in. Det är ju rätt många banor som vill in i Formel 1 och det finns inte så mycket plats på kalendern. Sandfort lämnar ju efter nästa säsong. Där snackas om att den ska ersättas av Madrid. Barcelona på G ut eventuellt. Spa vill köra varannat år, men det går ändå inte ihop. Jag tycker Portimao, Hockenheim och Istanbul är ju kanonbanor. Och Kialami skulle vara kul, Bangkok ingen aning, men det är väl nice att få in en ny marknad på Formel 1. Men för att göra plats till de här banorna då, vilka banor på kalendern måste stryka på tassen eller vad man säger?
Alltså jag tänker ju att Imola kommer att är det en av dem som kommer att försvinna. Sen har Monaco har ju förlängt nu. Alltså ja. Det kommer säkert att bli någon form av rotation. För det är ju så som Stefano Domenicali har pratat hela tiden om att man ska rotera och köra varannat år. Men de här nya banorna du nämner, alltså Hockenheim tror jag ju inte det minsta på. Inte i nuläget. Det krävs nog att Audi kliver in och gör det mycket bättre och skapar ett intresse. För det finns i nuläget inte några pengar i Tyskland. Alltså det finns en dröm bland de motorintresserade i Tyskland om ett tyskt Grand Prix. Men det finns väldigt få kommande stjärnor i Tyskland. Det finns ju ingen riktig stjärna just nu. Mercedes finns där, Audi finns där, absolut. Men pengarna saknas. Och jag har extremt svårt att se hur den tyska staten skulle gå in och försöka vara medfinansiär på något sätt till det där. Och i Tyskland har motorsporten verkligen alltså fått stå tillbaks, precis som många andra idrotter under de senaste åren, när det har blivit mer akademiaktigt. Nu tar Mercedes ett stort ansvar för att utveckla unga tyska förare, men statligt gör man ingenting, och det där får man hård kritik från tidigare F1-förare, som exempelvis Ralf Schumacher, för. Men Tyskland tror jag faktiskt inte på. Pengarna finns helt enkelt inte.
Det är väldigt synd alltså. Tyskland är ju, alltså både Hockenheim och Nürburgring är ju klassiska banor. Och det känns som en av de stora nationerna i motorsport. Det är så otroligt märkligt att vi inte har kört den upp på ett tag och att det inte eventuellt då blir någonting av det heller framöver.
Nej, men det var ju likadant när Nürburgring och Hockenheim försvann, så berodde det ju på den ekonomiska biten. Alltså finanserna, man kan ju inte betala de pengarna som Formel 1 krävde, och då måste man ju antingen komma till en enas om att hitta en annan lösning. Och jag tror inte att F1 är intresserad av att gå ner så pass mycket i pris. Istanbul har ju en fantastisk kurva som man bara älskar, liksom, kurva 8. Men är Turkiet rätt marknad just nu? Den är också lite tveksam. Och så Portimao, Portugal. Ja, vi har två lopp i Spanien som det ser ut just nu. Har man råd att ha ett i Portugal då också som ligger intill? Alltså det här kommer att bli en stor diskussion om hur vi ska göra. För att det är ju trots allt så att ska Formel 1 växa och hålla sig inom de här 25 loppen så måste man på något sätt plocka bort race som finns, och då är det i Europa som det finns extremt många race just nu. Alltså det är, jämför det med Nordamerika som har 4-5 möjligen om du räknar med Mexiko, men det skulle snarare hamna i Sydamerika och då är det 2. Afrikanska kontinenten har ingenting. Så att jag tror att i nuläget så är det nog mer snack än vad det är realitet. Och det är klart att det är många banor som vill in.
Vi får hålla tummarna. Jag håller tummarna för Malaysia. Att vi någon gång ska få åka på Sepang igen.
Ja, den.
Alltså, jag förstår inte varför den banan inte är kvar. Alltså de borde, F1 borde liksom betala för att få köra där, i princip.
Ja, men det är en klassisk bana. Helt rätt. Den gillar jag också. Den saknar jag. Sen är frågan om, alltså det finns ju, jag saknar ju också, Nürburgring saknar jag också, men det är också kanske mer av historiska skäl som jag, och jag tror att många av våra lyssnare här skulle säga Anderstorp, och det är ju också en utopi att vi skulle få tillbaka Formel 1 dit, måste jag säga.
Ja, det lär inte hända den närmsta tiden, tror jag.
Men jag tänkte på en annan sak när du pratade om Stefano Domenicali. Det är ju bara några dagar sedan han gick ut och pratade om att F1-loppen var alldeles för långa, och att TikTok-generationen och Instagram-generationen gärna vill se kortare race och sammandrag, och man måste hitta en lösning för att köra kortare race. Det kändes ju ändå fantastiskt att Max Verstappen svarade då med att köra det snabbaste varvet typ någonsin i F1-historien och det snabbaste racet var klara på 1:13. Jag bara, hallå! Hur gick det här till? Snacka om och bli hörsamma direkt, liksom.
Verkligen, svar på tal. Ja, det där är ju, alltså, ungdomars attention span, vad säger man, fokus, hur länge de kan hålla fokus, är ju, det kan man ju inte anpassa en hel sport efter. Vad ska vi i sådana fall göra med fotboll? Alltså ska vi ha, köra 15 minuters halvlekar eller?
Ja, men där kollar jag redan nu på sammandraget. Jag tycker fotboll är alldeles för bedrövligt tråkigt. Jag klarar inte ens att slå 2 passningar rätt.
Men sen, jag vet inte vad du kollar på för lag. Trelleborg eller vad?
Allmänt, jag har gett upp. Senast jag såg jag nog faktiskt, jag såg Tyskland igår faktiskt. Men annars så...
Ja, det är ju en deppig historia i sig.
Men det jag funderar på däremot var ju NFL. Där kan du faktiskt välja om du ska se hela matchen eller ett 40 minuters sammandrag sen i efterhand. Det är bra om man har missat matchen, kan jag ju tycka. Men Formel 1, jag vet inte. Och någonstans är det väl så att alltså det finns ju race som igår. Det var ju kortare, men inte 17 var det mer intressant för det.
Nej, det hände ju inte så mycket.
Nej, och då var det ju bättre i Sandfort förra veckan som var längre, där det hände grejer hela tiden.
Exakt. Så jag hoppas inte han menar allvar med det där att förkorta. Alltså, det är inte det som skulle göra Formel 1 roligare. Det är ju bara mindre chans att det händer någonting kul då.
Ja, nej, men jag är lite beredd att hålla med. Däremot så finns det ju andra saker som jag funderar på efter den här tävlingshelgen. Däcken bland annat, liksom. Däckslitaget är så lågt.
Verkligen.
Storleken på bilarna. Alltså, ska det vara så utdraget och svårt att köra om? Och så strategibiten är väl mer sådana saker som jag funderar över än längden på racet.
Ja, då tycker jag Bernie Ecclestone var roligare när han ville sätta ut sprinklers på banan och liksom spruta ut vatten när folk anade det som minst, men, för att skapa lite spänning. Det gör ju i alla fall någonting, inte för att jag skulle vilja se det, men det är en bättre idé än att korta ner det till, vad det nu är, 3 minuters lopp, eller vad nu ungar har för kapacitet.
Jag har faktiskt en kille som ofta är med inne på F1 Live. Han brukar sätta på sig steppskorna och köra regndans på alla race. När han tycker att det är tråkigt så hör han alltid av sig, då han börjar steppa igen. För att det ska hända något. Sen vet jag inte hur många gånger det funkar, men ibland så.
Ja, ja, men vi uppskattar försöket. Ja,
ja, ja. Ubbe är en klassiker på F1 Live.
Ja, härligt. Som sagt, Monaco har förlängt till 2035 eller något liknande. En lång tid framöver i alla fall ska vi åka runt i Monaco. Och en annan som har förlängt i F1-världen är Pierre Gasly, som har förlängt med Alpine över säsongen 2028. Ingen större skräll, va?
Hade han några alternativ? Det känns inte
Nej,
som det.
Och hade Alpine några alternativ?
Nej, det ju, känns ju så här som det bästa av två dåliga världar som har gått ihop på något sätt.
Ja. Svårt att se att de kan hitta en bättre förare än honom just nu.
Nej, och han kan, det finns ju inga öppningar för honom heller. Så att det som talar för Alpine är ju att man har ett nytt motorsamarbete med Mercedes för nästa år. Så att har Mercedes gjort rätt så kommer ju Alpine kunna dra fördel av det. Och historiskt sett så är ju Mercedes en stark motorleverantör, så att på så sätt känns det väl tryggt. Däremot känns ju Alpine som team extremt svajigt, och det har ju inte blivit bättre med Flavio Briatore direkt.
Nej, det svänger om man vill se det positivare från det positiva hållet.
Och sen så den andra förarplatsen där pratar de om ju skulle vara klar till i november. Men jag har slutat lita på Flavio Briatore. Det kan jag säga.
Ja, man ska ta det han säger med en nypa salt, tror jag. Nu var han ju positiv till Franco Colapinto den här helgen. Så kanske inte helt kört för argentinaren ändå.
Nej, men varför sa han det då? Det är väl nästa tanke man får ställa sig. Varför är han positiv till Colapinto? Är det så att han inte har några andra alternativ? Eller att hans sponsorer är beredda att lägga ännu mer pengar? Pengar som Briatore behöver, för vilka andra förare skulle kunna vara aktuella för Alpine? Paul Aron, ja, men vad har han för finansiärer bakom sig då? Det är nästa fråga. Mick Schumacher är ju, dyker ju upp i de här hela tiden, och han finns ju i Alpines organisation för veck. Skulle han vara bättre? Ja, tiden börjar rinna ut för unga Schumacher. Det var några år sedan han körde F1 nu liksom. Och vad han för sponsorer? Och då kanske man i alla fall måste vara lite positiv till Colapinto så länge hans sponsorer faktiskt betalar, vilket är antagligen till slutet av den här säsongen. Så att lyssna på vad Briatore inte säger.
Ja, den klassiska devisen. Läs mellan raderna. På Monza då så kördes det även Formel 2. Och där hade Dino Beganovic en ganska bra helg faktiskt. Han kom sexa i båda loppen, startade väl från pole i sprintracet, om jag inte minns fel.
Jo, men det gjorde han, det är omvänd startordning där. Men alltså, ja. Helt nöjd tror jag inte att Dino är ändå. För att bilen saknade toppfart. Han tog faktiskt målflagg som trea, men fick tidstillägg på 50 sekunder för att han gjorde en fortkörning under VSC, vilket gjorde att han tappade ett par placeringar. Och ja, men han behöver ju börja ta ännu större poäng. Liksom. De gjorde förändringar efter sprintracet och de var snabba på söndagen. Han körde upp sig i racet, men han ligger kvar i totalen på plats 10. Och nu ska vi till Azerbaijan om 2 veckor.
Ja, men åtminstone ett litet steg framåt för Dino. Och dessutom då framför en hel del Ferrari-höjdare, kan man tänka sig, som var på plats på Monza den här helgen. Så det är väl ett... han får vara helt okej nöjd med det, känner jag, med tanke på hur säsongen har sett ut. Arvid Lindblad, den andra svenskan, utropstecken, tog också en andra plats i sprinten. Så ett fint resultat för honom också. Han bröt i feature-racet, tyvärr. Men vi tar väl oss till den stora serien på Monza den här helgen, nämligen Formel 1. Ja, det blev ingen sprakande föreställning. Men vi kan väl börja med kvalet och träningarna och det här. För att Williams var ju... Alltså jag satt och kollade lite med ett halvt öga på träningarna, och då noterade jag att Williams var ju väldigt snabba och väldigt med. Och det kändes som att ja, men det här är ju en bana som ska passa dem. Det är mycket liksom toppfart och så vidare. Och sen i kvalet så faller de igenom helt och inte alls med i toppen. Och sumpar ännu en chans på liksom, att ta fina poäng. De slutade, vad blev det då? 13:e och 14:e i kvalet.
Ja, men jag reagerade ju när jag såg första träningen och ser att det är 1-2 Ferrari på den. Och då tänkte jag, okej, hur mycket bränsle har de pumpat ur här nu då? Det påminner lite om sån här testkörningar där man ska visa att man är med. Har Williams gjort vid några tillfällen, vet jag, och även Sauber. Så det kändes...
PR-cup.
Ja, det kändes lite PR-mässigt, för nu ska vi visa att vi är med så det inte händer någonting annat här, att folk blir besvikna att man kommer liksom till helgen. Så att, och sen kände jag väl ändå efter fredagen att ja, jo, men vi får vänta. Så jag var inte riktigt lika het på Williams som vad du var, tror jag.
Nej, alltså märkbart också att de var ju ganska nära toppen i Q1, får man väl säga. Alltså, ja, 2/10 från första platsen där var ju Carlos Sainz till exempel. Men sen blev det liksom inte så mycket snabbare i Q2. Medan de andra skruvade på lite effekt. Jag vet inte hur mycket av det som beror på liksom, deras bil verkar ju vara speciell på det sättet att den kräver en viss uppvärmning av däcken för att kunna prestera och så vidare. Och vad som är före misstag och vad som är bilen. Men i alla fall, jag hoppades att de skulle kunna vara med i alla fall i topp 10 och slåss. Och det är de inte på kvalet.
Nej, sen får vi inte glömma bort hur fruktansvärt jämnt det är. Det är ju nästa grej här. Alltså det är så lätt ibland att sitta och prata om resultaten som att man är, alltså det är sån, man är så dålig för att man åker ut i Q1. Men det är ju så fruktansvärt jämnt. Och det handlar ju om att få in rätt varvtid vid rätt tillfälle hela tiden, och du får inte göra några misstag. Här såg vi, åkte ju Isak Hadjar ut för Q1 för första gången någonsin i sin karriär, och han har ju varit imponerat extremt mycket i sina kval, och vi ibland glömmer vi, är vi lite slarviga där, att vi har lite kort minne. Det är så här Doris guldfisk liksom, man kommer inte ihåg hur jämnt det är nu i förhållande till hur det var för ett par år sedan. Så att glöm inte bort, ibland så kan det vara svårt att ens ta sig vidare. Det är mycket trafik i Q1, det kan vara svårt att ens ta sig vidare från Q1 till Q2. Tar man sig till Q2, ja, så kan man få kämpa där också. Men sen i Q3 så lossnar det. Och har man otur då och hamnar precis utanför, så är det tvärsom.
Ja, och just Måns också, att man vill ha en slipstream, men man vill inte ligga för nära och bli störd av liksom stökig luft från bilen framför. Det är en liten knivsegg man balanserar på där för att få de optimala förutsättningarna. Så ja, men hur som helst, en liten besvikelse, jag står fast vid det.
Ja, men det...
Hade jag som sagt ut i Q1 för första gången, och sen räddade han ju ändå upp den här helgen väldigt bra. Han startade från depån och gick i mål som 10 och tar en poäng. Det är ju en uppkörning som heter duga på en bana som inte är så lätt att köra om på.
Ja, men verkligen, verkligen. Alltså, det gör han ju superbra. Det är bara att lyfta på hatten, som Niki Lauda hade sagt.
Ja. I toppen i kvalet så var det ju betydligt mer spännande och oväntat nästan. För plötsligt så dyker ju Verstappen upp från ingenstans. Först slår ju Norris banrekordet. Skillnad mellan banrekord och varvrekord. Ska vi ta det för de som inte har koll på det? Banrekord är ju det snabbaste som har körts på banan. Varvrekord är det snabbaste som har körts i ett Formel 1-lopp.
Så är det, va? GP-lopp.
GP-lopp, ja. Okej. Okay. Så därav hade ju Hamilton banrekordet innan från 2018, om jag inte minns fel. Och det slog ju Norris då först i Q3. Och sen kliver Verstappen in och gör det ännu bättre. Och tar pole position i en Red Bull. Det är ju, alltså man slutar, vi har sagt det 5000 gånger, men han slutar ju aldrig fascineras av hur mycket han kan kräma ur den där bilen. Det är ju helt makalöst.
Ja, det jag tycker är intressant med Verstappen den här helgen. Jag vet inte, hur mycket ska vi prata om det nu och hur mycket ska vi prata om det i racet? Ska vi slå ihop det till sen eller nu? Jag känner att det här är en hopkoppling av...
Ja. Red Bull-frågan, men vi kan väl ta den nu direkt då.
Ja. Nej, men det jag känner framförallt när det gäller det här är ju man tittar på Red Bull innan och efter sommaruppehållet. Här tar ju Max Verstappen, sätter, alltså det känns ju som att när han tar pole position så det är ingen tillfällighet att han gör det. De har gjort förändringar efter fredagen. Och många av de här förändringarna som har gjorts i bilen har han varit delaktig i. Och det jag tycker är intressant är hur han står efter kvalet. Så att ja, jo, vi får se hur det ser ut under racet. Men sen när vi väl kommer in i racet så lyckas han liksom kräma ur ännu mer i ur den här bilen. Och tittar vi då hur det har sett ut. Han tar en andra plats på Zandvoort. Han tar en seger här. Han får McLaren att framstå som baktunga nästintill. Liksom. Där, och den stora förändringen som har hänt, det är ju faktiskt bytet av teamchef. Och då börjar jag fundera lite grann, vad betyder det då? Ja, den stora skillnaden här är ju att dels som Helmut Marko säger att vi skrattar igen. Alltså vi har ett bättre team. Ja. Men det som också är intressant är ju att Christian Horner var ingen tekniker eller ingenjör. Laurent Mekies kommer ju från den sidan. Alltså han har ju en teknisk bakgrund. Han förstår bilen, han förstår sammanhangen mellan saker och ting. Och han kan ta det, prata med Max, förstå vad han tycker, sammanföra det med ingenjörerna som jobbar med bilen och man kan få en totalkänsla för vilka förändringar man skulle kunna göra. Och det jag tycker var intressant var att Max Verstappen sa i en intervju här med Sky efteråt att många av de förändringar som vi gjorde tidigare under året, där sköt vi till höger och vänster och vi chansade. Vi gjorde rätt extrema förändringar, vilket visar på att vi hade inte kontrollen. Mm. Och vi har fortfarande inte riktigt förstått vad som händer alla gånger. Men vi förstår betydligt mycket mer när vi baserar våra förändringar på tekniska kunskaper och människans känsla i bilen. Hör då hans känsla i bilen. Det här kan ju mycket väl ha att göra då med förändringen i toppen av teamet. Där man har nu en människa som har den kompetens som krävs. Och dessutom kanske är så pass lyhörd, så som jag uppfattar Laurent Mekies i alla fall. Att han tar till sig det som sägs från ingenjörernas sida och från Verstappens sida. Och så kan man få ihop det till någonting som ändå känns som en väg framåt. Visst, Verstappen har en större... bidrar då till ett större, till, ja, ännu mer till hur bilen utvecklas, vilket gör att det blir ju naturligtvis svårare för Yuki Tsunoda. Men i slutändan så får det då Verstappen och hans bil att fungera bättre ihop.
Så det är mer baserat på förarfeedback än vad det har varit tidigare?
Ja, men så skulle jag säga, eller kanske att man förstår förarfeedbacken på ett annat sätt. För Verstappen var ju tydlig med att de gjorde stora förändringar och att han var inblandad i de förändringarna som gjordes. Och då kanske säga att en sån som Mekies då, som har den tekniska bakgrunden och är intresserad av det Verstappen säger, kan tolka den informationen och medla lite mellan den rent tekniska sidan och Verstappens känslor för att få det rätt. Så man kan få det att kitta ihop och då jobba ihop istället för att man gör... att man testar höger eller man testar vänster. Man behöver inte vara så extrem, utan man förstår kombinationen. Det är lite så jag vill... Fattar du vad jag tänker, eller är jag ute och svamlar helt?
Ja. Nej, jag förstår. Och det är ju... det jag tänker är så här, varför har man inte jobbat så innan? Hur satte man upp bilen innan? Liksom?
Ja, men det kan ju vara så att... jag tänker att Christian Horner är ju en helt annan typ av person.
Mm.
Han har inte den tekniska kunskapen. Han är extremt duktig på andra delar. På management, på marknadsföring. Alltså de delarna. Han är reseförare i grund och botten själv. men han har inte den tekniska biten. Tittar vi på hur teamcheferna idag ser ut så är det ju väldigt många av dem som kommer just ifrån den tekniska delen. Alltså Stella är en, Komatsu är en, alltså de har den grunden, Miki en annan. Så man kommer därifrån och har kunskapen med sig och kan väl då vara kittet mellan det ena och det andra.
Ja, så det är båda gott för framtiden, resten av säsongen för Red Bull då, med andra ord. Eller i alla fall Max Verstappen.
Ja, alltså Yuki Tsunoda känns ju som att han är den som har sovit absolut sämst efter den här helgen igen. Mm. Han har nog inte så mycket mer att hämta i F1 mer än att göra klart sin säsong. Men jag tror och känner ändå att Red Bull, de är inte framme där de vill vara. Men de har i alla fall tagit ett steg i rätt riktning. Men sen beror det ju som vid så många tillfällen på så mycket annat. Deras resultat är också beroende av vad deras konkurrenter gör.
Mm.
Så kommer det också vara. Alltså, vart tar Ferrari vägen? Vart tar Mercedes vägen? Hur får McLaren ihop det? Men nu vet de ju om att det är möjligt att slå McLaren. Och faktum är ju faktiskt att Verstappen har ju varit stark, framförallt i kvalen på de snabba banorna i år. Så att
ja, han har ju lika många pole positions som Piastri är det väl, som också har 5, medan Norris har 4, eller om det är tvärtom. Men det är ju otroligt imponerande med tanke på hur överlägsna McLaren har varit. Och alltså Max Verstappen i det här loppet, dels då så tar han sig förbi direkt i början. Han tappar ju en plats, sen klämmer han sig förbi och sen får han släppa om Norris. Men sen, och då tänkte man ju så här, okej, där kanske chansen rök, för att de har inte visat så mycket race pace på träningar och så här. Men därefter så har han ju inga problem att köra om igen. Alltså den att studsa tillbaka där och verkligen visa att vi är så mycket snabbare än er.
Ja.
Det är ju, var ju så otroligt oväntat, tyckte jag.
Ja, men det var det. Det var en maktdemonstration från Max Verstappens sida det här. Ja. Han fick ju alla
andra... Såg ut som Red Bull för några år sedan.
Ja, jo, men han fick ju alla andra att se ut som skolpojkar.
Ja.
Korgossar, kanske.
Korgossar, ja. Och sen kanske det var tur att det var Norris och inte Piastri som han skulle om. Norris är ju lite snällare är väl känslan när det kommer till sådana situationer. Inte lika vassa armbågar. Men ja, Max Verstappen alltså satte alltså det snabbaste varvet i F1-historien. Bara en sån sak. Historia fick vi bevittna. En snitthastighet på 264,681 km i timmen. Det är ganska snabbt ändå, får man säga, i snitt.
Verkligen. Monza är ju en häftig bana på så sätt när vi pratar om hastigheter. Sen tyvärr så har ju racingen... Alltså jag älskar Monza. Jag älskar Monza med allt vad det innebär. Historien, stämningen, de här gamla kurvorna som man ser runt omkring den här slottsparken. Farten, ja men rubbet, men... Racingen har ju blivit lite lidande där de senaste åren, det får man väl ändå erkänna. Även om det tar mig emot, ja, så måste jag göra det.
Så är det, sen har den en tendens att spotta ut några oväntade vinnare här och där och lite intressanta lopp. Alltså till exempel Vettels första vinst, Gasly och så vidare, Leclerc förra året.
Ja, ja.
Så det kan ju bli roliga lopp där, men det kräver ju att till exempel Pirelli levererar också.
Ja.
För alltså, det kändes ju som att Norris och Piastri hade kunnat köra hela det här loppet på samma sätt medium som de bara fick. Och det är ju, det tycker jag är under all kritik, att man har ett däck som klarar vad det nu var, 55 varv eller något i den stilen.
53.
Mm. Alltså, på ett mediumdäck. Okej, om det är hårda, då kan man väl vara så här, ja, det är ju trist. Men att det är ett mediumdäck, det tycker jag är helt sjukt att de inte har räknat ut att däcken sliter så mycket. Då måste man ju kunna ha ett måste man ju ta med sig mjukare däckblandningar i sådana fall.
Alltså, om man nu ska inte kanske försvara Pirelli, men problematiken för och utmaningen för Pirelli var ju här att det var ju nästan ingen graining eller inget däckslitage överhuvudtaget i år. I fjol var ju delar av banan nyasfalterad och såg det ju väldigt, väldigt annorlunda ut. Nu hade den här asfalten då fått jobba in sig och däckslitaget var ju typ obefintligt. Det positiva är det är ju att Mario Isola som är chef för Pirelli, han sa ju i efterhand att det var för bra. Alltså de ska analysera datan för att förstå hur de ska gå vidare med utvecklingen av nästa års däckblandningar. Och de har ju faktiskt ett 2-dagars test på Monza nu med däck, för att testa däcken inför 2026 tillsammans med Red Bull, Verstappen och Tsunoda, Aston Martin, Drugovic, Williams, Albon och Sainz och Racing Bulls med Lawson och Hadjar här nu i veckan. Så att
Kolla, Pinto fick ingen chans att vara med den här gången.
Nej, nu var det några andra teams team som tog den. Det som är intressant är ju faktiskt att Red Bull, Racing Bulls och Williams ställer upp med sina ordinarie förare i det här testet, så att förhoppningsvis så kan de bidra med information som gör att vi slipper se den typen av obefintligt däckslitage till nästa race. För nu var det ju verkligen så att man kunde gå in i, ja men man kunde titta på banpositionen för att gå in och göra sitt depåstopp, men man hade inte behövt göra något överhuvudtaget om inte reglerna hade sagt det. Så det blev ju ganska utdraget, framförallt när det var så många bilar som det var typ 6 sekunder emellan, och depåstoppet tog ju 25 sekunder ungefär. Så att det var ju aldrig någon diskussion kring att man överhuvudtaget skulle fundera över att göra 2 depåstopp. Det finns ju inte. Och nej, det var inte helt lyckat.
Nej, och då får man ganska tråkiga lopp också, så är det. Men innan vi snackar vidare om loppet så tänker jag att vi tar kvalresultatet. Max Verstappen alltså i pole position på nytt banrekord. 2 Lando Norris, 3 Oscar Piastri och därefter då ett av hemmastallen Ferrari med Leclerc och Hamilton som 4 och 5. George Russell och Antonelli var 6 och 7 och sen Gabriel Bortoletto fortsätter imponera i Sauber, tog en 8:e plats framför Alonso och Yuki Tsunoda då, som tog han tog sig in i Q3 i alla fall. Han var ganska bra med fram till och med Q2. Då kände man så här, han är bara 0,3 tiondelar bakom Max Verstappen. Det är inte så farligt liksom. Det är absolut godkänt. Och sen i Q3 var han 8 eller 7 tiondelar bakom plötsligt och avhängd från resten av fältet. Nej, det känns som att Yuki Tsunoda är lite som en ko som står i kön på väg till slaktningen typ. Han vet att det är kört och det är svårt att musta fram någon energi då kanske.
En ko som står i kö till slaktning.
Ja, han kan se den här pistolen och höra den liksom.
Fy vad han vet grym att... du är.
Ja, men det är lite så det är ju.
Ja.
Han vet nog att han kör inte Formel 1 nästa säsong, skulle jag tro.
Jag tänkte mer kanske som en pirat på väg till plankan.
Men... ja. Okej, okay. Lite mindre grafisk bild kanske. Ja.
På väg till herregud, ja. Grym.
Stackars Yuki Tsunoda. Ja, men det är ju synd om honom, på ett sätt. 11 Oliver Bermansen, Hülkenberg, Carlos Sainz, Alexander Albon, Esteban Ocon, Isaac Hadjar, Lance Stroll, Franco Colapinto, Pierre Gasly och sist av alla Liam Lawson. Trist kval för Racing Bulls, får man väl konstatera. Om vi tar oss vidare då till loppet på riktigt. Alltså det hände ju ingenting särskilt mycket. Jag satt och gäspade när jag kollade på det och fick kämpa för att inte liksom zona ut helt och hållet. Det enda som var bra var att det gick snabbt, som vi var inne på. Tidernas snabbaste lopp, som sagt.
Du hade också en så här ungdoms attention span då, eftersom du somnade.
Ja, men typ. Det var inte lätt. Men det som hände då till slut, som fick det här loppet att bli ganska intressant ändå, var ju att ja, Norris var ju på väg mot en solklar andra plats. Max Verstappen hade stuckit iväg längst fram. Han hade väl i princip säkrat loppet vid det här tillfället. Men när då McLaren skulle gå in med typ 7-8 varv kvar och sätta på softs, då tänker de att de ska ta in Lando Norris först, eftersom han ligger först. Men Ja, de säger ju det till honom, så här, okej, in i det på det här varvet. Och då frågar Lando Norris, vill ni ta in Oscar först? Antar då för att täcka mot undercut-hotet från Charles Leclerc. Så teamet håller med, vi gör så. Så Oscar Piastri går in först, ett bra stopp, inga problem, kommer ut, sätter ett snabbt utvarv och sen går Lando Norris in och får jätteproblem i depån. Vänster fram gubben, han kanske också är TikTok-generationen, han verkar inte vara helt med på noterna där. Det känns som han satte på däcket sen så bara, ja, nu är vi klara. Han kollar inte på de här lamporna som är på däckpistolen där. Så någon fick liksom så här, kör en gång till, sätt fast däcket. Så till slut gjorde de det, men det blev ett jättelångsamt stopp och han kommer ju då ut bakom Oscar Piastri. Vilket skapade en väldigt intressant situation. Eller hur?
Ja, alltså jag vet inte riktigt hur jag ska personligt hantera den där situationen, för att det slutar ju med att man använder sig av stallorder då för att se till att Norris får andra platsen och Piastri blir trea. Piastri protesterar lite grann, eller ganska tydligt, med sin extremt entusiastiska röst. Men det som jag framförallt funderar väldigt mycket och har funderat väldigt mycket över, det är ju det som Andrea Stella gör efter loppet. För där känns det som att han tonar ner så oerhört många saker. Det finns så många frågor. Alltså, på presskonferensen efteråt sitter då Piastri och Norris på varsin sida om Verstappen. Och Verstappen lägger bak huvudet och nästan snarkar för att de här andra två bara ska svara på de här frågorna. Och när då den som är ansvarig för alltihopa, vilket är Andrea Stella, när han svarar så hänvisar ju han då på något sätt till teamets prioriteringar och regler. Men jag tycker att han glömmer bort så många saker och bara viftar över. För att, nej, men hade man hållit fast i sin prioritetsordning så hade man ju tagit in Norris först. Och sen Piastri.
Ja, för Norris sa ju då så här, bara det inte blir någon undercut, jag vill inte bli undercuttad.
Nej.
Sa han ju på radion då när de ville ta in honom. Och då sa de till honom så här, there will be no undercut.
Ja, och det löser de ju sen.
Och sen händer ju det, men det är ju ingen undercut som händer. Det är ju inte så att Piastri tar honom på, bara på att han gick in tidigare. Utan det som händer är att Lando Norris depåteam strular till det. Och sånt är ju en del av sporten. Liksom, det är svårt för mig att se varför han ska bli omsläppt då. Alltså det är väl en sån grej som händer.
Ja, men lite så. Det var ju det som Verstappen skrattade åt över radion sen också när de hade gjort det här positionsskiftet hos McLaren. Och jag förstår å ena sidan att Stella måste göra så där för att hålla sig till de principerna som de har satt upp. Och det gäller Papaya Rules och det ena med femte, vi ska behandla alla rättvist. Men han viftar bort så mycket andra saker tycker jag. För att han hänvisar bara till de här interna regler om rättvis behandling. Men konsekvensen är ju någonting helt annat, liksom. Alltså, Norris får ju betala priset för att man tar ett beslut som egentligen frångår de interna reglerna om att den ledande bilen ska ha första stoppet.
Ja.
Så att jag tycker man... Nej. Det är väldigt svävande och väldigt otydligt, och frågan är hur tydliga reglerna egentligen är när man svävar på det här sättet. Samtidigt är det så typiskt McLaren. Alltså, kom igen.
Ja.
Men det är en bitter bismak.
Det känns som att de liksom hanterar situationen lite för mycket istället för att låta dem köra bara. Alltså, varför ska de gå in och pilla hela tiden och säga till dem vad de får och inte får göra? De har redan vunnit konstruktörsmästerskapet i princip. De behöver liksom inte få svara mot det. Bara låt dem köra och lägg inte er i. För fan. Alltså det skapar ju en... För oss tittare också, så här, vi vill inte se någon så här...
Nej, det blir...
Vad ska man säga?
Det är micromanagement.
Liksom, ja, exakt.
På ett sätt som att man ska in och peta i allting. Och grejen är ju att där har ju faktiskt Verstappen rätt. Att det där är en del av spelet. Men å andra sidan, gå från början då. Har ni satt regeln att ledande bil ska ha fördel? Ja, men ta in honom först då. Håll inte på att tjafsa. Klart, nej, tydligt vi har det här, de här, så här är det, vi ska göra upp om det på banan. För faktum är att här gör man ju inte upp om det på banan. Utan för att någon stackare klantar sig i depån, vilket också är en del av spelets regler. För han är ju också med i teamet. Så är det ju.
Ja.
Alla är ju med i teamet. Och så ska man in och liksom peta och fixa och greja. Så kan man inte stå rakryggad efteråt, utan man bara försöker att släta över och men som du säger, pilla i det. Låt dem göra upp på banan om det är det som gäller då.
Verkligen. Jag tror också att det de gjorde nu öppnar lite av en Pandoras box för resten av säsongen. För tänk om de kommer till Abu Dhabi och liksom det uppstår en liknande situation och någon av de här förarna måste släppa förbi den andra bilen på banan för mästerskapet. Att det avgör mästerskapet. Alltså det tror jag inte man gör i det läget. Men nu har de ju satt ett prejudikat på något sätt att det är så här vi gör. Men vem av Lando Norris och Oscar Piastri skulle gå med på det? När det handlar om att vinna VM. Kanske den enda chansen de någonsin kommer att ha att vinna VM eventuellt.
Troligen, eftersom det är nu. Vi har ju ingen aning om vad som händer till nästa år med tanke på att regelverket är så pass nytt till nästa år. Hade det varit samma regelverk så hade det varit en annan diskussion. Jag håller helt med.
Ja, så de sätter ju sig en kniv i sits då, om det skulle, var drar man gränsen liksom?
Ja, den har de ju redan inte klarat av att dra, utan den är ju helt, herregud, den ser ut som när jag ska rita ett rakt streck utan en linjal. Den är ju bara upp och ner och helt sväng. Det ser ut som målgården på en handbollsplan.
Ja, exakt. Och då, att man kan ju inte heller använda det här med att, ja men jag gick in som tvåa, att Lando Norris säger, jag gick in tvåa. För att Piastri skulle få skydda sig mot Leclerc. Jo, men det har inte med saken att göra vad som hände sen. Liksom. För det var inte så. Det hade varit kanske en annan sak då om Oscar Piastri fick gå in först för att han inte skulle bli omkörd på banan. Eller på banan i samband med sitt depåstopp. Och att han sen då på grund av det fick en undercut och gick om Norris den vägen. Då hade jag kunnat köpa det mer att säga, ja, Norris var schysst. Och lät honom gå in först och så vidare. Sen släpper han förbi mig för att, ja, tjänster och gentjänster. Men det var inte det som hände nu. Det var ju en, alltså Piastri hade varit klart bakom om Norris bara gjorde ett vanligt depåstopp. Undercutten var inte så stark på Monza. Man tjänade kanske en sekund liksom på att gå in ett varv tidigare. Som mest. Så då var det ju inte, det hade inte med saken att göra det som hände innan, att Piastri gick in först egentligen. Utan det var bara ett misstag av Lando Norris depåteam.
Ja, då det är ju lite det som gör att det här, alltså man får lite, men gå bitter bismak, gå inte in och pilla!
Nej.
Tassarna, exakt, från syltburken, punkt.
Ja, för då i sådana fall, nästa gång det händer att någon har ett dåligt stopp, ska de släppa om varandra igen då? Alltså, det blir ju clownigt. Jag tycker det är otroligt märkligt.
Ja, jag är beredd att skriva under på den.
Ja, Norris var i alla fall nöjd efteråt och tyckte att, ja, men det här har vi kommit överens om. Piastri, men kändes ärligt, lite mer som att han...
Ja, men jag måste, ja, bara reagera. Det här har vi kommit överens om. Redan där har jag ett jätteproblem med med det du säger och det Norris säger. Det här har vi kommit överens om. Är det så racingen ska vara, att det här har vi kommit överens om?
Ja, det är inte så spännande. Ja, men samtidigt var ju Piastri... Det kändes lite som att han hade blivit tillsagd att skapa nu inget drama om detta, för att han var... Han sa liksom, ja men Lando Norris hade kvalat framför mig, han var klart före mig i loppet, så det kändes rättvist, jag har inget problem med det. Men, och det är viktigt då att han säger ett men, och också ansiktsuttrycket på honom när han säger det här, att så här, det finns några saker vi behöver diskutera ändå. Så han är inte nöjd med det här, det tror jag, det köper jag inte en sekund att han tyckte att det här var helt rättvist.
Nej, och det är det som gör det lite så frustrerande också. Jag menar, lek bara med tanken att Norris inte hade brutit förra racet.
Ja.
Då hade de här tre poängen som det nu handlar om haft betydligt större påverkan på slutändan av säsongen. Nu, i och med att Norris tappade 25 pinnar förra veckan, så tre kanske man kan då stå ut med om man måste.
Mm, eventuellt i alla fall. Man vet ju aldrig vad som kommer att hända. Alltså det är inte helt otänkbart att den här 6-poängsskillnaden som blir då mellan att istället för att Piastri tar 18 och Norris tar 15, att Norris tar 18 och Piastri tar 15. Det kan ju avgöra mästerskapet i slutändan. Och då, ja. Mm. Inte helt optimalt. Lite manikyr-vibe på det hela.
Mm.
Inte helt organisk racing, så att säga. Men vi får helt enkelt se. Vi tar oss vidare. Oliver Bearman tänkte jag på. Han åkte på lite straffpoäng för en förseelse under loppet. Och han är nu uppe i 10 poäng. Så han har 2 straffpoäng från en avstängning. Det tog mig lite på sängen.
Ja, det kan vara lite tufft det här faktiskt för honom. Vi vet inte, alltså vi vet ju inte riktigt hur det påverkar än så länge, men risken finns ju, och Haas å andra sidan har ju varit med om det där förut med Kevin Magnussen, så att de vet väl lite grann hur de ska jobba med det, tänker jag. Men
ja. Men det är ändå oväntat. Alltså jag har ingen bild av Oliver Bearman att han är en ful förare eller så här. Men han har ändå samlat på sig de här poängen nu under sin rookie-säsong, mer eller mindre. Han gjorde ju något inhopp och så här.
Nej, jag har inte heller faktiskt tänkt på det. Han känns lite för trevlig för att ha så där mycket straffpoäng.
Ja, exakt. Kan man få någon slags personlighetsavdrag liksom? Man är snäll, då får man -4 eller något sånt.
Ja, men han, vad säger jag, det är i början av november, om jag inte missminner mig nu, så är det i början av november som han kommer att bli av med poäng. Mm. Jag tror att han fick de första där efter en smäll med Colapinto i Brasilien. Men...
Ja.
Och det är ganska lång tid. Det är ganska lång tid kvar, ja. Alltså.
Det är några lopp, ja. Som han ska undvika och vara i domarnas sikte.
Ja, och annars så får vi väl kanske se Rio Hirakawa i en Haas. Vem vet? Det är väl han som är test- ja. Eller reservförare hos Haas.
Det hade ju piggat upp. Om de inte ger Kevin Magnussen en... liksom, här får du tillbaka det där racet du förlorade.
Det hade jag velat se. Den hade jag velat se. Ja. Mm.
Något mer från loppet då? Vad har vi för... vad studsade du till på?
Ja, men jag studsade faktiskt till lite grann på Kimi Antonelli. Nu pratade vi om det förra veckan. Och jag kanske var lite hård när jag ifrågasatte om det är i Formel 1 man ska träna på att köra med andra bilar på bana. Nico Rosberg har varit ganska kritisk, Jacques Villeneuve har varit extremt kritisk, och det som jag tyckte var lite intressant är att Toto Wolff faktiskt också var kritisk, inte extremt kritisk utan kanske lite milt kritisk, när han säger att han Antonelli gjorde för många misstag och att insatsen var svagare än väntat, och han sa ordagrant: man kan inte köra av i gruset på fredagen och ändå förvänta sig att vara med i hela matchen. Hela loppet var en besvikelse. Han måste leverera en stabil helg. Och det är nog det tuffaste som jag har hört Toto Wolff var mot Kimi Antonelli.
Men på sätt och vis kanske ett bra tecken för Antonelli. Att jag tänker då att Toto Wolff har identifierat att nu är han så pass mogen och ändå erfaren, inom citationstecken. Han är inte så erfaren, men tillräckligt för att kunna få lite press på sig. Alltså nu får du steppa upp. Jag tror inte han hade gjort det om Toto Wolff tyckte att Antonelli har hans psyke pallar inte det här just nu. Då hade han nog inte gått ut och svingat mot honom på det sättet.
Mm. Fast det var en väldigt snäll svingning, du. Det var snarare mjuka luddvantar och en liten klapp på kinden, tyckte jag.
Ja, jo, förvisso. Men han hade ju, alltså det var inte ett katastroflopp för Kimi Antonelli. Väl?
Nej, det tycker jag inte att det är, men det är, man kan väl säga att det är det krävs mer. Punkt.
Ja, han blir distanserad av George Russell. Det är en sak som är säkert. Men han kvalade 7, slutar 9. Tar sina 2 poäng. och går vidare i livet. Men ja, det är väl på tiden att han steppar upp lite. Han sa väl att han kände sig lite mer bekväm i bilen dock. Känner sig lite mer, har växt in i rollen.
Jo, men fortfarande så är det så att du får ju inte tappa två placeringar. Så.
Nej. Nej, så är det.
Vi kan ju inte bedöma honom efter en annan liksom betygsskala än de andra. Han, även om han är yngre så går han ju nu, han måste ju ha samma betygsskala tycker jag.
Ja, och han har ju haft en ganska lätt väg till Formel 1. Alltså blivit i princip curlad hela vägen fram till Formel 1. Och nu är det liksom, nu är det verkligheten här. Mm. Nu finns det ingen som kommer släppa förbi dig eller låta dig få fördelar på ett eller annat vis för att du har backning. Utan det här är, du är inne i hajtanken nu.
Mm. Ja, men det var, liksom. Väl, det var väl lite det som jag menade förra veckan. Att är det där man ska testa om man är mogen? Eller är det så att det måste vara klart när man kommer upp? Sen kan det ju vara olika. Vissa förare kanske har lättare för det än andra. Men vi kan inte glömma bort att han faktiskt missade. Han har inte kört Formel 3. De lyfte honom direkt upp i Formel 2. Och det var en säsong.
Ja.
Sen hade de ju säkert tänkt det på ett annat sätt. För det var inte meningen att Lewis Hamilton skulle flytta. Det köper jag ju fullt ut. Men då får man ändå också räkna med att det blir inte helt klint. Och så är det med många. Men min frågeställning handlar ju om, är det där man ska testa eller ska man vara klar och färdig så att man inte gör de rookie-misstagen så många gånger under så lång tid under sin första säsong?
Nej, håller med. Vi tar race-resultatet i mål då. Vinnare av Italiens Grand Prix 2025 är Max Verstappen framför Lando Norris och Oscar Piastri, och fyra var Charles Leclerc, femma George Russell, sexa Lewis Hamilton som körde upp sig fint efter sin nedflyttning på griden som han hade med sig från Sandfort. Sjua Alex Albon, åtta Gabriel Bortoletto, nio Kimi Antonelli alltså och tio Isaac Hadjar. Precis utanför poängen var Carlos Sainz i den andra Williams-bilen som hade en tuff helg. Det var han som gick ihop med Oliver Bearman. Ska väl sägas. De slog ihop. Det var ju då Norris hoppades på att det skulle bli säkerhetsbil. Men de kom iväg båda två. Ja. Då tar vi oss vidare till dina plusbetyg.
Ja, men det gör vi. Och vi börjar med motorstoppet. Och det kan ju inte låta bli att ge till Yuki Tsunoda, för att nu känner jag att nej, kom igen.
Ja, kossan.
Ett plus går till Aston Martin. Så tittar vi på kvalen 2025. Alonso Stroll 16-0. VM-poängen, Alonso Stroll 30-32. Nu tvingas Alonso, som är den förare som har haft mest otur i hela världshistorien, bryta. Man vet inte riktigt varför. Stroll var inte ens med när du rabblade upp honom, för att han gick i mål som 18:e förare ett varv efteråt. Alonso som bröt var 19:e. Nico Hülkenberg som också bröt med en hydraulikläcka och inte ens kom till start blev 20:e. Om man nu räknar de här som inte kvalificerades, det vill säga Alonso och Hülkenberg. Men Stroll är alltså sist.
Ja.
Nej. Kom igen, känner jag. Det får inte vara sån stor skillnad. Godkänt på 2+, ger vi till Isaac Hadjar. Dåligt kval följdes upp av ett riktigt bra race. 3+, bra. Hamilton, som ändå åker ner 5 platser efter sitt kval och kör upp sig 4. Så det får man väl ändå säga är bra på hemmaplan. Och det var väl en liten push som man behövde här hos Ferrari.
Ja, kul att se. Lewis Hamilton gör ett bra lopp.
Ja, det är roligare att se honom så än att se honom sådär needy eller pick me, som min dotter säger. 4+ går faktiskt till Gabriel Bortoletto. Alltså, han slog återigen Nico Hülkenberg i kvalet. Hulken är en duktig kvalare. Han tar nya poäng till Sauber. Alltså, där har Mattia Binotto gjort ett riktigt bra val.
Ja, ett fynd.
Mm, verkligen. Och så 5+. Måste ju gå till Max Verstappen. Det har aldrig varit så tydligt som den här helgen.
Nej, han är bäst. på griden. Tycker vad man vill om honom. Han är inte min favorit förare. Det är nog många som har sina problem med honom. Många älskar honom också såklart. Men jag tror ingen kan säga att han inte är den bästa föraren på griden. Tror jag. Vi får väl se. Kanske få lite mothugg på mail. Skicka gärna in i sådana fall. Jag tar gärna debatten. Vi hoppar vidare lite snabbt till småstatsen. Och då kan vi börja med att 2025 års Williams har nu tagit fler poäng än vad de gjorde säsongerna 2018 till 2024 sammanräknat. I år har de tagit 86 poäng och de tidigare sex säsongerna blev det, eller 6-7. Matematik är inte min stora styrka. Så tog de 84. Det säger mycket tycker jag om vilket steg framåt Williams har tagit.
Och ändå så hackar du på dem efter kvalet.
Ja. Ja, men det säger ju också någonting att de har ju mer potential än vad de visar. Och ändå går det så bra. Ja, det är kul att se tycker jag. Williams är, har jag en liten soft spot för. Max Verstappens segermarginal på Monza var 19 sekunder och 207 tusendelar. Det är den största segermarginalen i Formel 1 i år och sedan Brasilien 2024 då samme gubbe vann med 19,4 sekunder. En förkrossande seger från Max Verstappen helt enkelt.
Och då det är under ett år när vi säger att McLaren är så dominanta.
Ja. Otroligt. Han gör det inte ens i den bästa bilen. Mycket imponerande. Och så kan vi ta att Lance Stroll har nu gjort 181 Grand Prix. Med det är han faktiskt topp 30 på listan av de mest erfarna förarna i Formel 1-historien. Det är ju också någonting.
Jag gillar ju att du säger att han nu har nu gjort 181 Grand Prix. För det känns ju inte som att han har kört 181 Grand Prix.
Nej. Nej, men alltså säga vad man vill om honom. Han har ändå hållit i ett bra tag. Jag vet, ja, det, han har någonting.
En rik pappa.
Ja, det är väl så. Ja, inget lopp nu till helgen. Det är ledig helg för oss alla. Jag ska till Italien faktiskt, en vecka för sent. Så nästa veckas podd kommer att bli... Då kanske vi missar lite nyheter och så här, för vi kommer spela in den lite i förväg, bara så att ni vet. Är det någonting annat som händer i helgen som man kan göra istället?
Ja, men jag tänker framförallt på två saker. Dels så är det så att Oliver Solberg kan säkra VM-titeln i WRC2 i Chile. Mm. Och sen så är det faktiskt MotoGP. Och i Italien, även om det är San Marinos GP, så kör de ju i... på Misano i Rimini. Och där, i helgen som var, så var det ju faktiskt en Marquez som vann, men inte Marc Marquez, utan Alex Marquez. Och brorsorna Marquez leder ju faktiskt VM där. Och det som jag tycker är så otroligt imponerande, det är ju att Marc Marquez har ju haft några fruktansvärt tuffa år i MotoGP efter en olycka. Han har haft problem med synen, han har haft problem med kroppen, han har haft problem med motorcykeln, men är nu på väg att vinna ännu en VM-titel efter flera tunga säsonger. Så att ska jag hålla koll på någonting så är det brödrakampen.
Ja, det där kan ju bli... Nu sålde du in det bra till mig. Alltså en brödrafight om ett mästerskap. Ja,
men,
vilken grej.
Ja, men den är häftig. Sen så gillar jag Misano, alltså den är väldigt snygg den banan, alltså när man ser den över, den är väldigt konstnärligt uppbyggd och målad, så att den är lite kul att se tycker jag.
Ja, den är rolig att köra också i racing simulator faktiskt. Några, eller framförallt en riktigt brutal höghastighetskurva där i sista sektorn blir det väl, eller i slutet av mitten sektorn. Nej, det kan vi rekommendera då. Istället för att hitta på något annat nu när Formel 1 tar paus en helg innan vi återkommer nästa helg med Azerbaijans Grand Prix i Baku.
Precis, då är det dags för det enda racet som jag absolut inte kan uttala.
Baku. Baku.
Jag säger ju efter alla år i Tyskland så säger jag ju Baku. Det heter ju inte så, det heter Baku. Men det är bara, ja. det går inte. Jag ber om ursäkt.
Det känns ju inte så svårt.
Nej, det är 4 bokstäver, men jag säger alltid Baku. Och jag vet ju att det heter Baku, och så skrattar Filip åt mig. Så jag väljer att säga Azerbaijan, som jag definitivt inte kan stava till, men det kan jag i alla fall uttala.
Ja, ja, det är bra. Ja, men då så. Då återkommer vi nästa vecka i era hörlurar. Och tills dess så får ni ha det så fint där hemma.
Ja, ha det så bra.
Being nice fucks me over all the fucking time, all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one break release for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
Yes.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.